Ok, da skal vi I gang med dagens siste programpost, siden den aller siste gikk ut. Jeg håper dere fylt opp med kaffe og frukt. For et par år siden så begynte det å gå noen rykter om at noe stort var på gang I Sverige. Og de ryktene de handlet om et nytt biblioteksystem basert på prinsippet for lenkede data. Og det var vist sånn at Kungliga bibliotek holdt på å lage noe selv. Her I landet så ble vi jo veldig nysgjerrig på det, for det, var jo, det gjorde man jo også på Deichman I Oslo. Var I gang med å bygge et biblioteksystem, og I gang med å bygge et biblioteksystem basert på lenkede data. Vi har sett at Bibsys også godt I gang med det. Jeg vet ikke alt for mye om dette store nye biblioteksystemet til Kungliga biblioteket, så jeg skal rett og slett bare gi deg ordet, Harriet Aagaard, som vi har hentet inn for å informere oss mer om det, gjøre oss litt klokere. Så vær så god.
Ja, og da håper jeg at dere hører meg bra. Jeg snakker norsk, men jeg tar dette på svensk, for det liksom litt lettere for meg, egentlig. Og det første jeg kan si at vi pratar helt enkelt om Libris Excel som Libris nya system. Så jag tänkte inte så mycket då på den här titeln med auktoriteter I Sveriges nya bibliotekssystem. Helt plötsligt så slog det mig häromdagen att ni kanske tror att det är ett system som finns. Ett system som är I produktion. När det istället är ett system som vi arbetar med. Det finns ändå en hel del att säga så jag hoppas att ni tycker att det är intressant. Och ni får hemskt gärna ställa frågor under tiden också. Men eftersom det strömmas så är det ju väldigt bra om ni då ber om en mikrofon. Libris-systemet. Jag kan tänka mig att det I alla fall några som inte riktigt vet vad Libris-systemet I Sverige är. Vi har en bild av det som ett träd med grenar som täcker ganska mycket. Det jag ska prata idag om det är ju om katalogiseringsdelen av Libris. Och det kan man då se som då lite schematiskt på det här sättet om man ser på bibliotekssamarbetet. I Libris samkatalog som är I en Voyager då katalog från Ex Libris så katalogiserar då de bibliotek går in I Libris-katalogen och alla katalogiserar I samma katalog. Och sen importerar man tillbaks till sina egna kataloger. Och det finns ungefär 10 miljoner katalogposter I Libris. Och det är bestånd för runt 400 bibliotek. Man hittar där nationalbibliografin. Man hittar olika ämnesbibliografier. Och då bestånd från universitetsbibliotek, forskningsbibliotek, specialbibliotek och ett ökande antal med folkbibliotek. Tanken är att Libris då ska bli en nationell katalog och att alla folkbibliotek också ska vara där. Men där är vi ännu inte riktigt. Libris då katalog får också en hel del maskinell import. Då. Det, för man kan ju se att mycket av det som då biblioteken gör det är manuell katalogisering I en katalogiseringsklient. Men det kommer ju mer och mer maskinella importer. Och allt det här ska då Voyager klara av. Och sen så kommer det ut I Libris webbsök som är det publika gränssnittet. Om man tittar på den här maskinella importen och faktiskt också gör den lite större så det syns att det är mycket. Så är det ju av alla möjliga olika slag. Det finns förlagsinformation, det finns talböcker, det är alltså då för synskadade och läshandikappade. Det finns vetenskapliga publikationer som kommer. Det finns från olika leverantörer, e-böcker med mera. Det finns också en hel del e-resurser då via länkservrar. Och vi har något vi kallar Libris förvärvsrutin som är ett sätt att helt enkelt mer effektivt då sköta sina förvärv. Till höger så har jag lagt in e-plikten I ett tungt svart då, ruta. Vi har ju då lagstiftning om e-plikt som satte igång då 2015. det är inte, än så länge så är det inte alla som ska leverera sina elektroniker, liksom sina elektroniska resurser då i, som e-plikt, som ännu gör det. Men det satte igång 2015. Och det är ju något som helt enkelt måste fungera. Om ni ser längst ner här så har vi på ett litet moln SMDB-databasen som är de audiovisuella enheterna på Kungliga biblioteket som då har den databasen. Den är inte gjord i Mark 21 och det har visat sig, de har också en helt annan datamodell så det är väldigt svårt att få in den i Libris. Vi har försökt flera gånger. Men däremot kan man ju tänka sig att det är absolut något vi skulle vilja ha in i den nya Libris. Ett problem med Voyager, det är att den är väldigt gammal och trött. Det var trött när vi började tänka på för många år sedan att få in att vi borde byta ut Voyager-databasen. Men den har blivit ännu tröttare och vi har varit tvungna att göra en del ganska liksom katastrofsaker här sista året helt enkelt. Så att det är både ett skäl till att vi har gjort vad vi har gjort kan man säga. Voyager klarade inte alla de här stora maskinella importerna som behövdes. De här maskinella importerna, de är ju heller inte då liksom i Mark 21. Så att det var, även om man kan säga att projektet startade 2012, så hade det ju diskuterats länge före det. Och det man ville ha var ett modernt system, som ni såg den här fantastiska då racerbilen som Kristin pratade om. Man ska kunna hantera stora flöden. Och man tänkte också att man kunde slippa dubbelarbete när man inte behöver konvertera allting till Mark 21. Det kom ju inte i Mark 21. Och man tänkte faktiskt att en egen utveckling skulle vara kostnadseffektiv och snabb. Men då tänkte det var ju att man ändå när man då upphandlade, man hade ändå erfarenhet av den stora förändring när man gick över från ett Librismark till Mark 21 och då implementerade, först upphandlade och implementerade Voyager, att det var faktiskt ett väldigt stort projekt och räknade med att man skulle kunna gå mer effektivt. Det man då inte riktigt tänkte på då, det är man påtagligt underskattat då den tid och komplexitet i det hela som det här är. Det är också ett ganska tungrott projekt på många sätt och vis. Dessutom så har vi haft yttre omständigheter som försvårat, som en omorganisation. Vi har också haft både en del personalförändringar där personer som har varit väldigt vana med det här agila arbetssättet som man har använt på Libris tidigare när man har utvecklat egna system och som har varit väldigt liksom bra då faktiskt försvunnit till nya intressanta uppdrag. Och sen har vi ju då haft lite problem med vår budget då, om det är sånt som ni ju inte brukar ha i Norge. Ett annat problem är faktiskt den här mångfacetterade målbilden som har funnits för Libris Excel. Det är väldigt många som har sett liksom att i Libris Excel då ska vi kunna göra det, det och det och det. Sådär. Och det är ju inte så lätt att klara alla mål. Men för att prata om något mycket roligare så är det så att vi har ju då Libris som länkar data sedan länge tillbaka. Redan 2008, ett par veckor efter Ed Summers la ut Library of Congress data som länkad data, men ändå väldigt länge sedan, då kom både auktoriteter som ämnesord, personer och institutioner ut som länkad data och bibliografiska data. Och sen 2011 så har vi lagt ut nationalbibliografin då både med de egna auktoriteterna och den nationalbibliografins bibliografiska data då med CC0-licens. Det vill säga att man har tagit bort alla rättigheter, vilket man kan göra när man själv har upphovsrätten och önskar så. Och det gör vi. Men det här var ju ett helt annat mål än idag. Det målet som fanns då, det var att tillgängliggöra då auktoriteter och bibliografiska data för resten av världen. Då alltså utanför biblioteksvärlden och göra det möjligt att använda våra data. Så var väl också att det var väldigt kul att göra det, särskilt 2008. Om man då tänker sig, hur skulle då Libris Excel se ut? Ja, det blir ju då helt enkelt länkad data med RDF. Men en komplikation är ju att biblioteken, de sitter kvar med sina egna bibliotekssystem med Mark 21. Så de katalogiserar då fortfarande i en gemensam katalog, men ska sedan få tillbaka det som Mark 21. Det skapar ju, eller det ställer en hel del krav. Vi kan visserligen se här att det kan ju finnas något litet bibliotek som vill ha något annat, till exempel Stockholms universitetsbibliotek som arbetar med att få en COA-katalog. Vi har ju då kvar med den maskinella importen och den ökande e-plikten. Och där finns det ju inte alls några stora problem. Det ska ju liksom in i Libris. Och det kan vi ju räkna med att bli bättre. Men det är just det här återkonverteringen. Och när vi väl har då kommit till ett nytt Libris Excel, då är det dags att börja med en ny Libris webbsök. Som vi hoppas kan bli väldigt, väldigt mycket bättre. Men, och vi kan säga att även med Libris webbsök så börjar den bli lite gammal och trött, inte lika gammal och trött som Voyager, men den är ju inte en samma spännande katalog som den var 2007 när den kom ut. Här har jag en bild på Libris Excel-teamet. Det har sett lite olika ut, och med den målsättningen vi har då med linked data och DAI så är det ju bara att jobba vidare med länkade data, inte vid video. De här tröjorna är också jättebra på mitt kalla kontor. Det finns ju, jag menar, vi har ju tagit och mappat från, vi har gjort arbetat med från Mark 21 och mappat mot olika vokabulär och lagt ut det som länkad data. Och tänker på det här, liksom, har tänkt på återkonvertering redan då 2012-2013. Men då har vi liksom, då satt ju då vår länkad dataexpert och vår formatexpert och gjorde det här då liksom utifrån Mark 21. Så det finns då det för bibliografiska data, det finns för auktoritetsdata och för beståndsdata. Men det betyder inte att det är färdigt. Det har ju hänt saker sedan 2012-2013, men det finns fortfarande mycket att göra. Förra året så kom vi ut med id.kb.se som hittills har funnits i lite olika versioner. Det är ju då tänkt som en nod då för att man kan hitta våra auktoriteter och vår bibliografiska data. Och att det då ska finnas en människoläsvänlig sida som den här. Men att det är också där man ska hitta då den maskinella datan. Om ni går till den här sidan så vill jag bara påpeka att den är under arbete. Om ni som metadataperson vill gå in och se hur har vi gjort då, hur har vi mappat, så kan ni gärna vänta lite längre, tycker jag. Men däremot så är det ju, kan det vara intressant att se hur det ser ut. Men det finns många saker som behöver bli bättre med id.kb.se, och det är inte bara att vi säkerställer hur vi ska mappa mot olika vokabulär. Ja. Förra året så startade vi också då en metadatamodelleringsgrupp. Och då sitter vi ovanför strecket då metadataexperter av olika slag. Som till exempel här så har vi ju då en person som arbetar med våra audiovisuella medier. Och jag menar, då har man helt andra erfarenheter till exempel. Och fundera på andra datamodeller än Ferber som inte passar så bra för då audiovisuella medier. Och under strecket så har vi våra utvecklare då. Till exempel Martin här som då var den som gjorde den länkade datan 2008. Och ja, att det nu råkat bli så här att det är vi kvinnor här uppe och männen här nere. Jag vill bara påpeka att vi har manliga metadataexperter och vi har kvinnliga utvecklare. Men just här råkar det bli så här. Ett skäl till strecket är inte bara kön, utan det är också att vi här uppe då, vi arbetar ju då väldigt mycket tillsammans. Och sen har vi möten tillsammans med dem så att säga. Men vi sitter ju inte alltid och arbetar tillsammans. Ja, vi startade ju då förra året väldigt från grunden då. Vi metadataexperter alltså. Och gjorde en väldigt enkel datamodell då utan att tänka på hur andra datamodeller såg ut. För att se lite vad tyckte vi egentligen. Vi har också tittat på olika vokabulär som BibFrame 2.0 har ju precis kommit. Och verkligen funderat på vad är bäst att använda. Och det är ju inte så att det är ett som är bäst att använda, men det är ändå påverkar ju då den datamodell man ska som man får ha. Det vi behöver ju tänka på, det är ju fortfarande det här med att vår data ska kunna användas utanför biblioteken. Det finns ju fortfarande en målsättning om att tillgängliggöra auktoriteter och bibliografiska data för resten av världen. Och då är ju vokabulär som SCOS, schema.org och Dublin Core väldigt viktiga. Vi behöver också ta hänsyn till RDA som de nya katalogiseringsreglerna. Här ser ni en bild på RDA-projektet som då tänker sig att vi ska gå över till RDA här redan i höst och från nästa år. Och ja, jag vet ju inte då om det är för att de har fotbollströjor, det ser ni inte. Men här har vi projektledaren med nummer 10 på ryggen. Det är Ibrahim Zlatans då nummer. Och det är klart att de har hunnit springa ifrån oss helt enkelt. Mm. Men det är ett problem. För när 2014 när man startade RDA-projektet. Då var det ju tanken att vi skulle kunna, till skillnad från alla andra. Så skulle vi då i Sverige kunna gå över med RDA då utan Mark 21. Och nu är det ändå så att de blev tvingade att då gå över till med RDA och på något sätt få in hela den här förberedstrukturen i Mark 21 i sina anvisningar. Ja. Vi har ju också tittat på hur det skulle vara om man inte tänker Mark 21 för RDA. Vi hade en Selmaton. I andra länder har man haft en Janaton. Det är alltså Selmaton är att vi har tittat just på Selma Lagerlöfs då verk. Och vi hade en workshop i början av maj där vi använde verktyget RIMF och alltså fick personer som kom då från USA och Storbritannien och stöttade oss. Och ja, då kan man helt enkelt, har man olika så här för verk, för uttryck och för manifestationer på det här sättet. Och det som är bra med RIMF, det är ju just att man hela tiden kan länka till ADI Toolkit också då med de här. Det var en väldigt intressant övning. Däremot blev inte jag och även en del av mina kollegor då inte heller sådär väldigt förtjusta i datamodellen. När, med det här med då förbermodellen då för att katalogisera. Det kändes lite tungrot. Och den datamodell vi funderar på mer i projektet, vi ligger ju närmare BibFrames datamodell helt enkelt. Men ett problem här är ju att vi ska ju gå över till RDA och hur ska det fungera? Om man då får tro Gordon Dunshire som är chair of Joint Steering Committee for RDA eller vad de heter. Så menar ju han att BibFrames då modell inte fungerar fullt ut mot RDA. Ja, vi kan bara säga att det är någonting jag inte riktigt kan tala om hur det går till, för vi har inte riktigt hunnit dit. Men det finns som ett litet moln i alla fall. Om vi tittar på de auktoriteter som finns då, så har vi ju många olika typer av auktoriteter. Men man kan ju säga att länkade data kommer ju inte automatiskt in bara för att man vill att de ska komma. De måste ändå arbetas med. Om man tittar just på de auktoriteter som vi arbetar med, så är ju det ämnesord, genreform, personer, familj, institutioner. Men sen har jag gjort lite grått då på verk. För enligt de anvisningar vi följer så gör man bara verksposter i Sverige i Libris när det verkligen behövs. Det vill säga när man har titelvarianter. Och geografiska termer menar vi då att det finns andra som kan hantera bättre. Och det kan man göra. Så vi gör ju bara geografiska termer när det behövs då för i vissa ämnesord. Man skulle kunna tänka sig att man gjorde länkad data för förlag och håller koll på dem. Men det gör vi inte idag. Och då är det ju inte så att Libris Excel omedelbart kommer att se till att det fungerar. Och om man tittar på RDAs regler när det gäller förlag, så menar man ju att det går lika bra olika namnformer. När de kommer in maskinellt så ska de duga lika bra allihop. Så RDA-projektet har inte heller några synpunkter på det. Däremot använder vi ju förstås auktoriserade definitionslistor av olika slag med språkkoder, landskoder, roller med mera. Och jag kan säkert ha glömt någonting eller tappat något eller sånt. Så jag har ett etc. Det vi har arbetat med är ämnesord, genre och form. I Sverige har man ju då svenska ämnesordssystemet sedan 2002. Och det skapade man då som efter modell av Library of Congress subject headings. Men biblioteken tyckte det var lite för krångligt. Så 2012 togs det fram en förenklad metod. Den är fortfarande, huvudsakligen så är det postkoordinerat, men det är en aning då, det finns kvar lite prekoordinerade då med en ganska begränsad lista på underordnade termer. Det finns också barnämnesord som då av Svenska barnboksinstitutet, som då har hand om de här då, de använder det både för skönlitteratur och för facklitteratur för barn. Sen förra året har vi fått in skönlitteratur i svenska ämnesordssystemet. Tidigare så var både skönlitteraturen, alltså både barnämnesorden och för vuxna, hade Svensk biblioteksförening hand om dem, men har då skickat över ansvaret för allt bibliografiskt till Kungliga biblioteket. Och det finns genre och form med olika listor. Svenska ämnesordsredaktionen består här av Ingrid Berg och Victoria Lundborg. Det de arbetar med är ju nya, hela tiden att förändra liksom och få nya ämnesord. Men man gör ju också ändringar, och ändringar kan ju vara på enskilda ord. Men det kan också vara ganska stora förändringar, som till exempel det här när man gjorde en förenklad då struktur för svenska ämnesord. I Voyager så har det här varit ett stort problem då att ändra. Det har inte riktigt fungerat bra. Och vi verkligen tror i att det måste kunna vara lättare att städa i Libris Excel. Om man ser det vanliga arbetet de gör, så är ju att man sätter dit alternativa termer, överordnade, underordnade och relaterade termer. Man mappar mot Library of Congress subject headings och mot Dewey-systemet. Och förstås, man ska hinnas med lite noter och annat. För det här då så behöver man ju då ett nytt arbetsverktyg när man lämnar Voyager. Och hur mycket det kan vara id.kb.se eller hur mycket det baseras på id.kb.se, så krävs det ju då, alltså på något sätt så måste du ju ändå bygga på det arbetet, så behöver man göra en hel del förbättringar på id.kb.se, inte minst när det gäller sökningen, vilket ni skulle upptäcka om ni går till id.kb.se. Ja, när det gäller då vokabulär för ämnesord så är ju SKOS ganska naturligt att man tittar på. För man använder ju SKOS då i de här mappningsrelationerna. Och om man då stödjer sig mot Library of Congress Subject Headings så finns ju de också då i både SKOS och MADS RDF. SKOS räcker ju inte till för att uttrycka allting som finns i auktoritetsposterna för ämnesord. Men med MADS RDF så kan man faktiskt uttrycka det mesta. Och vi beslöt helt enkelt att använda oss av MADS RDF. Och här kan ju inte ni se då vad den här färgglada bilden så där, men det behöver ni faktiskt inte göra, utan ni kan bara konstatera att här hittar vi, eller ni kan bara lita på mig när jag säger då att här har jag då försökt då beskriva då ett ämnesord med då språket turtle då och använt mig av vokabuläret MADS RDF. Ja, man måste ju verkligen, man kan ju inte bara säga att man ska göra något, man måste ju liksom se att det fungerar också. I MADS RDF så har ju då, eller om man tittar på Library of Congress ämnesordsposter, så använder de sig också av flera administrativa vokabulär. Vi använder ju självklart inte deras administrativa vokabulär, utan vi har då hittat två olika varianter då. I KBV så lägger vi in liksom alla mappningar mot andra vokabulär och samlar dem under KBV. Men vi får också in viktiga termer som vi ännu inte kunnat placera i andra vokabulär. Och med viktiga så känns det sådana som vi liksom vill fortsätta att använda. Och förstås så kommer det ju in en hel del då administrativt här. Men i KB-mark så lägger vi då markdata som vi behöver behålla. Inte minst då för återkonverteringen som vi ska kunna göra till mark 21. Och det finns ju också mycket där vi behöver kunna koppla bakåt, men som känns liksom som vi inte vill ha på det nya. Men det är ju rätt viktigt att kunna då koppla sig bakåt. Om man tar ett ämnesord här så kan vi säga att vi arbetar efter things, not strings. Och jag har då länkat ut med då pilar till alla möjliga olika saker som länkas till här på id.kb.se. Jag har, som ni kanske inte ser så bra, så har jag ett litet svart streck. De andra är levande och gröna till Dewey.info här med Dewey-koden. Eftersom om man klickar dit så kommer man ju ingenstans sedan mer än ett år tillbaks. För mig som då är klassifikationsansvarig på Kungliga biblioteket och alltså har hand om Dewey-systemet, så är det väldigt sorgligt helt enkelt. Det finns ju också då, man kan ju också då klicka sig vidare då på det här vokabuläret vi har då liksom med termlistorna, delar av termsamlingar och annat, om man vill se då hur vi har mappat mot olika vokabulär. Prekoordinerade ämnesord som alltså då i en viss utsträckning fortfarande finns kvar, som till exempel kariesprevention, brukar ofta vara lite knepigt i olika system hur man ska hantera de här. Jag menar som kariesprevention, då är ju inte karies då ett överordnat term, utan det är ju förebyggande tandvård som är då ett överordnat term till kariesprevention. Men om man då tittar på de här termkomponenterna då, karies och prevention, så är ju det ändå då sånt som man lägger in som olika auktoritetsposter och känns som naturligt att de är de byggstenarna. Men det här är faktiskt något som vi har lite olika åsikter om då, Svenska ämnesordsredaktionen och vi som mer arbetar med systemet, faktiskt också vi metadataexperter då, håller mera med utvecklarna i det här. Men man kan absolut se saker på olika sätt. Det är inte alltid lätt att skapa bra modeller, datamodeller. Man kan också säga någonting om URI:erna för ämnesord. Vi har då en beständig URI som ju då inte som är mest maskinläsbar. Men vi har också en läslig URI då som kariesprevention. Den här läsliga URI:n, den skulle ju kunna ändras om man helt plötsligt ville kalla det något helt annat. Men den beständiga URI:n ska finnas kvar. Idag har vi också då en URI då som, alltså en länk då som går till de nuvarande Libris auktoritetsposterna. Och det är väldigt viktigt så länge vi arbetar med Libris Excel. Vi har redan idag, tidigare här, så pratade ju då Carol Jean Godby då om de här RWO, Real World Objects. Och det exempel jag tänkte ta med här, som ni absolut inte kan läsa, men det intressanta här är ju att den här vita riddaren som jag hade med på min första bild från Alice i Underlandet, han skiljer ju då på vad en sång, vad namnet på en sång kallas och på vad namnet på en sång är och vad sången kallas och vad sången är. Och när han har sagt allt det här, då är ju Alice, hon är ju totalt förvirrad. Och det är ju inte bara hon som blir förvirrad när man pratar på det här. Men det och men man kan ju säga att i en länkad datavärld så är det bra att kunna skilja på personen och den term man använder för personen. Och så här har vi gjort. Vi är faktiskt väldigt stolta över att vi har gjort så här då. Vi gjorde så 2008 med den data som vi har idag. Jag har tagit här en skärmdump då från en väldigt intressant rapport då, Getty Vocabularies Linked Open Data, som har en väldigt bra stycke om just det här med RWO. Här är länken till det om man skulle vilja hitta den. Och då finns det en sån här liten genomgång om hur olika bibliotek har tagit hand om, man har haft de här dubbla länkarna så man kan behöva då för att uttrycka den här WO, Real World Object. Och det gjorde vi då 2008. Medan Library of Congress inte gjorde det då förrän i år, som vi tidigare fick höra. Och här skiljer man helt enkelt på personen och begreppet på personen. Oj, kom jag lite långt här. Ja. Och just när det gäller personer så kan man verkligen fundera på det där med datamodell och vokabulär. BibFrame 2.0 tar ju inte alls hand om auktoriteter längre, utan menar att man ska sköta dem på något annat sätt. Kanske i MatsRDF eller med schema.org, så att man beskriver auktoriteterna. Om man hårdrar det lite så kan man ju säga då att schema.org pratar om personen och MatsRDF mer pratar om persontermen. Ja, det är inte fullständigt sant, men man koncentrerar sig mycket, mycket mer åt persontermen. Det är kanske inte så konstigt då om man nu... Ja, vi har ju väldigt speciella sätt att hantera personer eller auktoriserade namnformer för personer. Vi har faktiskt väldigt, när vi har äntligen börjat diskutera det här, börjat luta åt att vi ligger nog närmast att vi vill beskriva personen och inte persontermen. Men att vi kanske på något sätt stoppar in persontermen och kopplar den till personen och inte har de här dubbla URI:erna. Det är ju faktiskt ganska krångligt. Det är inte lätt att få alla att verkligen klara att använda rätt URI. Och som det vi känner nu så, ja, eftersom då våra länkade dataexperter menar att det kan vara ganska svårt att få det här att fungera i praktiken, så lutar vi åt att göra på det här sättet. Om det skulle vara så att det kommer användningstillfällen då, alltså de här use cases som också Carol Jean Godby pratade om tidigare, att man behöver ha olika UR-er, då kan vi väl ändra oss helt enkelt. Men det här är väldigt nytt som vi har börjat tänka så, och vi känns väldigt skönt att tänkt så, men vi får se vad vi kommer till. Här har jag tagit med en bild som ni inte kan se eftersom det är alldeles för litet. Men det här är ett sätt vi då, det här är lite för att visa att vi faktiskt inte, vi precis ska börja arbeta med det här. När jag då blev, eller vi blev inbjudna hit, då trodde jag att vi skulle vara väldigt mycket mer färdiga. Jag är ju ganska optimistisk av mig. Och istället då så känns det som vi precis börjat med personerna. Och ändå har vi arbetat ihjäl oss på något sätt. Ja. Det blir bara mer att göra. Men här kan vi se en liten Libris Excel som är alldeles tom när det gäller personer. Medan vi har stoppat in Mark och Mats, RDF och ja, bara lite här då på Skoss. Och lite på schema.org. För vi behöver egentligen titta över alla de här mappningarna med vokabulär som har gjorts och se, stämmer det här? Och använda våra metadata-expertögon på det här och titta på en liten del i taget. För även om man liksom är formatexpert och kan väldigt mycket, så är det ändå, om man tar allting på en gång, så kan man liksom inte verkligen fundera på varje liten bit. Och det behöver vi göra om det ska bli bra. Och vi kan ju inte lämna Voyager. Hur gammal och trött en Voyager är, så kan vi ju inte lämna då det och gå över till Libris Excel om det inte fungerar på ett bra sätt. Det måste fungera bra. Så när vi inte har hunnit så där väldigt, väldigt långt, så kan vi säga att det är ju inte så jättemycket jag kan bestämma. Berätta menar jag. Vore det bra om man kunde bestämma mer. Vi kan väl säga att vi kommer ju läcka till VIAF och med det också då genom VIAF också med ISNI. Här har jag tagit en bild på Selma Lagerlöf då igen. Det finns ju ganska mycket som man skulle kunna som man kan fundera på när det gäller personer. Inte minst då personuppgiftslagen som vi har i Sverige. Den har inte varit något stort problem om man ser till de auktoritetsregister vi har haft hittills. Men om vi då börjar ha då börjar länka till Wikipedia, till länka till väldigt mycket, så att man helt plötsligt samlar väldigt mycket om personer, så kanske man får lite större problem med både vad de personerna vi beskriver tycker och också med då lagstiftning. Det kan man fundera över. Oj. Ja, som sagt. En annan sak man kan säga med personer då är att jag är faktiskt den enda som heter Harriet Ågård i Sverige. Så där skulle det vara för alla. Det skulle vara jättebra. Vi skulle inte ha några problem. Men så är det ju faktiskt inte. Jag kommer att prata lite mer om det här. Jag kommer att återkomma till det här med personer. Men först då. Vi har verkligen inte kommit någonstans när det gäller det med institutioner. Men som vi har pratat om tidigare här idag, så är ju de väldigt besvärliga. De byter namn. De slås ihop och de är absolut inte beständiga på något sätt och vis. Vi kommer väl troligen i alla fall då att använda oss av vokabuläret org, som jag då tagit ett litet schema ifrån, som kan beskriva alla de här olika sakerna. Vi behöver i alla fall ett vokabulär som kan hantera det. Och vi vill ju inte hitta på egna vokabulär om det kan finnas ett vokabulär som används av andra. Det var väldigt intressant tycker jag, det här som vi hörde tidigare om verks då, auktorisering av verk och hantering av verk. Men som jag har sagt, så gör vi inte särskilt mycket med verk i Sverige. Här har jag då igen från Selma Lagerlöf en liten ynkans titelvariant. Ni ser det väldigt lite information faktiskt i den här auktoritetsposten. En titelvariant på Gösta Berlings saga. Och det är alltså den typen av verksposter som vi gör idag. Men om man tittar på hur det ser ut, och då menar jag, när jag säger verk idag här, så menar jag då hur det ser ut i Libris. Så är det ju så att även för mig fullständigt okända författare kan ha många poster på samma verk. Ni kanske är mer bekanta med Ann Rosman än vad jag är. Då en deckarförfattare som ju då utan vidare då med en för mig okänd bok kommer ut med en talbok, alltså då för synskadade och läshandikappade efter upphovsrättslagen. Tryckt bok, ljudbok, flera e-böcker, en pocket. Ja, nu är i alla fall någorlunda populär om man får en pocket. Och även en översättning till tyska. Och det här skulle man ju vilja kunna hålla ihop på ett bra sätt. Självklart skulle man vilja hålla det här när man skapar visningsgränssnitt för användare. Men det är ju också så att man vill ju, om man ska skapa bra katalogiseringsverktyg, så behöver man ju också hålla ihop det här. För man vill ju kunna återanvända, man vill ju inte behöva skriva in då ämnesord och allt möjligt som man vill ha. Om man vill ha en rik metadata då kopplad till olika verk. Det vill man ju inte skriva i varje post, utan man vill ju kunna återutnyttja det. Och då föreställer jag mig verkligen att man behöver någon typ av verksposter. Jag skulle också tro, utan att ha arbetat med det, och vi har verkligen inte gjort det här arbetet som ni har gjort i Norge när det gäller verk, att det borde vara möjligt att skapa mer maskinella poster på det här. I alla fall om man ser inte ska ha dem så stora. Om man ser det ytliga lilla Gösta Berlingsposten. En annan sak som är bäst att jag berättar för er, eftersom ni faktiskt inte kan se vad det står på den här skärmdumpen, det är att på de här 7 posterna så är det bara 3 stycken som har en auktoriserad namnform för Ann Rosman, då med årtal som det ska vara då för de här svenska författarna. Det är så vi hanterar dem. Och det är de 3 poster som är manuellt katalogiserade. Övriga har inga årtal, men de är maskinellt inlästa. Och då kommer vi tillbaka till det här med den maskinella importen. Vi har en maskinell import av olika slag. Och man skulle ju kunna försöka bena ut och fundera på vad kan man göra för att få bättre namnformer från då vid den maskinella importen. Om man tittar på e-plikten, så är det ju så att lagstiftningen säger ju att man ska skicka in sina elektroniska resurser. Men den säger ju inte exakt så mycket om metadata sådär. Men vi är ju då listiga och erbjuder olika sätt att skicka in på. Till exempel här via mods. Vokabuläret mods. Och då finns det ju då specifikationer på hur man ska skriva in. I det här fallet då så får man då tala om att det är en person. Att man ska ha författarens efternamn, komma förnamn. Det är ganska bra om vi ska kunna då titta mot våra auktoriteter. Och man lägger också en rollbeskrivning, som att det är en författare då, eller annan typ av roll. Och det är väldigt bra. Men just det här att verkligen få dem att skriva dit även ett årtal liksom i det här då, för när de är födda, det är lite för svårt helt enkelt. Däremot skulle man ju kunna hoppas, som vi då kommer över i Libris Excel, att det skulle bli mycket lättare för alla då andra att utnyttja då våra auktoritetsdata. Vi får se. Vi har också maskinell import då från våra olika leverantörer och distributörer. När det gäller de svenska så har vi återkommande möten med dem, och då är det lite lättare att ställa krav när man träffas och kan diskutera. Många gånger så, eller vi vill alltid ha deras data kan man säga, men många gånger vill de också ha våran metadata. Då kan man ju ställa sig frågan om de inte skulle vilja ha våra auktoriteter också. I alla fall om de är lättare att använda. Bokinfo som alltså då ger förlagsinformation och också uppdaterar. Vi får flera uppdateringar från dem. Men det som ni då inte ser är det som finns i Weblibris idag. Det är att det är mycket som vi inte får idag. Det är ju sånt som vi hela tiden försöker avtala om att få mer. Vi skulle kunna få mer om vi betalade då, men vi betalar inte helt enkelt. Men Bokinfo diskuterar ju då om att de kanske ska börja leverera med schema.org. Och det skulle ju passa väldigt bra för oss, eller hur? Om man tittar på som Dawson förstås, som en utländsk leverantör, så är det klart att de kommer väl inte att titta på vår data, utan de tittar ju på British Libraries data snarare. En annan sak man kan prata om specifikt, det är här då med BTJ. Som ju då i många stycken är en konkurrent till då Libris och Kungliga biblioteket, eftersom de säljer då bibliografiska data. Ett problem med deras namnformer är att de inte följer de regler som vi har på i Libris. Och det är ett påtagligt problem för de folkbibliotek som har gått över till Libris och har hela katalogen full av BTJs namnformer. Men ja, vad jag menar här är också att ja, man kan hoppas att det kan bli en bättre situation framöver än vad det är idag. Ytterligare en sak man kan lyfta fram är den här maskinella importen mera från olika biblioteks- eller universitetstjänster. Med exemplet DIVA som då är en publikationsdatabas för forskningspublikationer från 40 lärosäten och institutioner. Inte alla, det är alltså inte alla. Det finns flera stora universitet som har egna publikationsdatabaser. Men ändå en ganska betydande mängd. Så får vi ju. Kommer vi ganska snart att få över det här via då e-plikt, då det elektroniska. Men åtminstone de tryckta publikationerna då är någonting som flera av universitetsbiblioteken då förbättrar manuellt. Då. Och det är ju bra, för att om man tittar på i DIVA-databasen, då hittar man ju då en namnform på Magdalena Cedering utan årtal. Men i Libris då hittar man henne för samma publikation med årtal. Och då har alltså Uppsala universitetsbibliotek uppdaterat, eller de har skapat en auktoritetspost då, så att hon är auktoriserad och fungerar med Libris data. Och det är väldigt bra, men man skulle ju önska att det gick att göra mycket, mycket mera, mer automatiskt, eller hur? Vi har ju då också en, det är ju fortfarande ganska mycket manuella importer också till Libris. Från många kataloger, inte minst från WorldCat. Då, som har, ja. Men man kan säga att det finns mycket brister i auktoritetsarbetet i Libris. Jag håller också i en grupp då som heter Libris användargrupp katalogisering. Då där det finns representanter från lite olika typer av bibliotek som katalogiserar i Libris. Och vi hade ett möte där vi diskuterade mycket om det här, just med hur man gör med hur man arbetar med auktoriteter. Och det var väldigt behövligt, för det visade sig att det var alldeles för många, som även universitetsbibliotek, som arbetade alldeles för lite med auktoriteter. Man kan säga att det finns ju ett problem med att man har haft pensionsavgångar då. Det kommer in nya bibliotekarier som då faktiskt inte är lika kunniga i auktoritetsarbete. Det finns ju också det att man tidigare på KB tog större ansvar för auktoritetsarbete än vad man har möjlighet att göra idag. Och allt det där känns inte riktigt, riktigt bra så där i länkade datatider. Man kan säga att mycket av de här oredan i katalogen då gör att det är svårare faktiskt att validera och sköta allting i Voyager. Voyager är överhuvudtaget inte särskilt roligt att arbeta med när det gäller auktoritetsarbete. Ett exempel då på sånt som försvårar och som vi har diskuterat flera gånger, det är de maskingenererade auktoritetsposter som gjordes när vi gick över till Voyager. Och då finns det 38 000 preliminära auktoritetsposter som enbart innehåller vissa små fält. Och som alltså vi verkligen skulle vilja ta bort. Men man vill ju ta bort dem på ett säkert sätt och vi hoppas att vi har hittat ett sånt. Det är inte ett sånt exempel jag har tagit med här då från hur det ser ut i Voyager. Utan jag har tagit här då och sökt på auktoriteterna då Najib Mahfouz. Och konstaterar att jag får två träffar, en med årtal och en utan årtal. Och jag ser också att det är bara 17 stycken här då som inte hör i de här. Det är många fler 218 som har en liksom bra, perfekt auktoriserad namnform. Och det kliar ju verkligen i mina fingrar att göra någonting med det här. Det kanske du gör även i era, så det är möjligt att göra. Men om man då lyfter sig från sin egen nivå och går upp på ledningsnivå så kan man ju då ställa sig frågan, är det möjligt att hålla ordning på alla auktoriteter i det här maskinella, liksom med alla de här stora maskinella importerna? Vad är egentligen möjligt att göra? Och det här är då en skiss från det. Om man tänker sig ett litet centrum där man har någonting som är KB-stämplat och som vi ska hålla reda på. Så kan man ju ha en liten yttre ring runt det där det faktiskt är möjligt att göra något. Men det finns en stor ring utanför av allt det maskinella som kommer in där det faktiskt inte är möjligt. Stora delar av e-plikten är inte möjlig att hålla reda på. Om man betänker att det i e-plikten då finns det finns ju tidningsartiklar, det finns allt möjligt där, så det är väldigt svårt att hålla ordning på. Och med det så har jag egentligen faktiskt kommit över till anarkidelen. Visst har jag. Jag har några mera tips att komma med, men ni kanske har mycket frågor, men mina tips är de här mer praktiska sakerna. Mitt första tips är, byt inte organisation under ett projekt om ni vill att det ska gå snabbt och effektivt. När vi startade Libris Excel-projektet då fanns Libris som en avdelning med en enda enhet. Nu finns Libris i en ny avdelning där man har fyllt på med alla möjliga andra personer också, men vi är splittrad på tre enheter. Jag sitter på en metadata- och systemstödsenhet. Och det tar ju lite tid innan man liksom kommer igång. Men jag kan ju säga att för oss, eller jag känner att det är en väldigt bra enhet i för sig att arbeta med de här sakerna. Och de här metadataexperterna som jag visade på tidigare där jag var en av dem, så kommer vi just från olika delar. Och det är väldigt bra faktiskt. Däremot om man ser då till utvecklingsdelen när man har splittrat utvecklare och för de som förvaltar systemen så kan det vara lite svårare att få stöd där man behöver det. Och inte minst om man ser liksom till hela det här ledningsperspektivet här uppe så är ju omorganisationer lite bökiga. Ja. Men det är ju sånt man inte riktigt, men om man kan undvika så. Mm. En annan sak, byt inte chef. Jag har faktiskt snart varit då utan avdelningschef i ett år. Och det är inte riktigt samma sak att ha en konsult på halvtid. Att ha en chef är väldigt, väldigt viktigt. Jag är nöjd med att ha en egen liksom, chef, då, enhetschef då, som fungerar bra. Och mitt sista tips är till alla metadatakollegor här. Det är faktiskt ganska viktigt att man lär sig nya saker om man ska kunna arbeta med länkad data. Man behöver lära sig att helt nya språk som Turtle. Om jag då skriver någonting i Turtle och lämnar det till mina utvecklingskollegor så kan de använda det. Istället för att jag skulle berätta vad jag tycker de ska göra. Och sen så skulle de vara tvungna att då tolka det till någonting. Det går ju att samarbeta på ett mycket mer tydligt sätt om man har ett gemensamt språk. Med vokabulär så är det ju faktiskt viktigt att man sätter sig in i vad de här vokabulären betyder. Och det är inte bara att läsa dem en gång. För det kan ta ganska lång tid att förstå hur de här vokabulären, vad de egentligen betyder. Och vad betyder det när jag försöker mappa då de här vokabulären. Och man behöver också faktiskt ha verktyg för att hantera RDF till exempel. Ja. Det finns ganska mycket sådär som... för min del kan man säga att jag tycker det har varit väldigt roligt det här året. Då, som jag har arbetat mycket djupare med Libris Excel-projektet. Eftersom det är väldigt roligt att lära sig nya saker. Inte minst om de är lite intellektuellt krävande. Men det absolut viktigaste det är ju att man har kul på jobbet. Det har jag. Har ni det? Och med det så har jag faktiskt inte något mer att säga. Men ni har säkert frågor.
Tusen hjertelig takk. Det var veldig, veldig spennende og interessant. Har ni frågor? Du nevnte jo at dere har holdt på en stund.
Ja.
Jeg kom jo på her at dere har jo vært hos oss før. Tilbake i 2010, der er det sånn at første dag så har vi en programpost med Beecher Wiggins fra Library of Congress. Som heter fra AACR til RDA, status og fremdrift,
ja.
Det er i 2010. På dag to så har vi en programpost som heter Semantisk web i biblioteket ved Anders Söderbäck fra,
ja.
Back fra, fra Libris.
Och Anders Söderbäck är då en av de personerna som stack från Libris till Stockholms universitetsbibliotek då.
Men lurer på om han var här sammen med han Martin Malmsten. Som
det kan han ha varit, ja. Det ska jag tro. Martin har vi kvar.
Det är bra. Men det som jag syns är lite intressant med det, för då hade det varit early adopters så tidigt ute med att konvertera och lägga ut RDF-data. Och det presentationen som jag husker det handlade mycket om varför man ska göra det och du var inne på det själv på svaret, alltså man ville tillgängliggöra ting. Och så har det gått någon år och så brukar man mer eller mindre samma teknologi till att faktiskt lage ett ordentligt bibliotekssystem. Och det är en spännande utveckling att vi också snackar om RDA som du ser som också börjar att närma sig något mer än realitet. Det går sakte men det sker då ting. Men det var inte ett spørsmål, det var mer en kommentar. Var det spørsmål här? Som räcker upp honom. Bibsys och Asbjørn var här. De har också skiftat system men har valt att gå utanom hus. Dere väljer att göra mycket inhouse. Kan du si lite om det?
Jag tror att det beror ju faktiskt på att man faktiskt har lyckats ganska bra tidigare med att bygga egna system. Och att man helt enkelt trodde att det helt enkelt skulle gå galant helt enkelt då. Ja, men så att jag tror att det, ja, men man just man inte har erfarenhet av det ju att bygga ett eget bibliotekskatalogsystem då så att säga. Det har man ju inte då. Nu är det ju så att Kungliga biblioteket har ju då ett eget biblioteksystem då om man ser till så Det här ska vara, det är ett katalogiseringssystem och ha hand om katalogen då, första hand. Mm.
Tack. Där kommer ett spörsmål från flanken. Jag tror jag bara vandrar upp här själv.
Ja, jag bara tänkte på i förbindelse med tidigare presentationer där så har det varit påpekt alltså det är också implementera bibliografisk data som semantiska data med linked data modellen så ändrar man ju upp med väldigt många olika lösningar så mitt spörsmål är i vilken grad snackar det med de andra nationalbiblioteken och ser på deras lösningar när de har jobbat med deras data för exempel England, Frankrike och andra som vi har varit inne på idag.
Då är ju inte jag den som är bäst att prata med eftersom jag inte vet exakt hur mycket då mina utvecklare kollegor pratar, men man har ju haft olika såna här samma liksom möten i Europa till exempel då, och vi deltar ju i möten med andra och med som Niklas Lindström så pratar ju med andra, men jag kan ju då inte svara. Det finns nog folk här som kan svara mer på hur mycket vi har samarbetat med Norge faktiskt. Men jag menar, det är ju faktiskt så med länkad data att man vill ju inte att göra allting själv egentligen så, utan man vill ju kunna vara mera, och det är ju en sak som ju också gör att det är svårare, för att om man inte behövde ta hänsyn till resten av världen så är det ju inte svårt att använda sig av länkad datateknik och liksom göra jobbet sådär. Men om man då vill att det ska fungera för att samarbeta med andra och dela data, så är det mycket, mycket svårare.
Tack för det. Hvis det ikke er flere spørsmål, så tror jeg vi sier takk en siste gang her.